Hej och välkommen till Somna med Henrik, din underhållande uggla, din finstämda fiol i natten. Det är jag som är Henrik och det är du som är Somna. Och under den kommande timman så ska vi samtala med varandra. Jag ska säga saker rätt ut så att säga och du ska tyst kontemplera det jag säger. Du får ju såklart också svara mig. Men bara som ett litet heads up är att jag kommer alltså inte höra vad du säger. Eftersom ett hav av tid och rum skiljer oss åt från min stund här och nu som du just nu inte känner till. Och den stund som jag just nu inte känner till när du lyssnar på min podd på det här avsnittet. Jag heter Henrik och det här är en insomningspodd. Vill du veta mer om vem jag är så finns jag på Instagram. Där heter jag Kirinaya. Somna med Henrik har också ett Instagramkonto som heter Somna med Henrik. Det finns en Facebookgrupp som inte jag själv administrerar. Den heter Somna med Henrik på Facebook. En diskussionsgrupp där kan du gå in om du vill prata om avsnitt eller ställa frågor. Och sist men inte minst, tack till alla er som sponsrar podden på Patreon eller via Swish. Jag lägger ner lite mer än en arbetsdag i veckan på den här podcasten. Och hittills så är det ingenting jag kan... De pengar jag tjänar drar inte ihop till den arbetsdagen. Det skulle jag gärna vilja hända. Det skulle motivera mig att fortsätta. Och också att kunna fortsätta. Jag kan säga nej till andra jobb då som jag annars måste ta. På bekostnad då av poddens kontinuitet och kvalitet. Så om du lyssnar mycket på podden och får hjälp av den. Så överväg om inte du möjligen skulle kunna skänka en valfri summa varje månad på www.patreon.com/somnamedhenrik. Eller så kan du gå direkt till www.somnamedhenrik.com och läsa mer hur du gör där. Välkommen till Somna med Henrik alltså. Om du är alldeles ny så kan jag säga att det här kommer vara konstigt. Alltså jag bara pratar. Och du behöver inte lyssna. Du får lyssna. Många lyssnar. Men du behöver inte lyssna. Men du får lyssna. Men många lyssnar inte. Det är alltså helt okej om du skulle somna ifrån den här rösten och mig och vad jag säger. Jag har inget manus och jag klipper inte i podden. Numera så klipper jag lite grann, ska jag säga, med modifikation. Sen detta år började så klipper jag bort de allra värsta ljudfadäserna. Det vill säga om jag plötsligt skulle harkla mig rakt i micken och sånt. Tidigare så hade jag ju som en grej att jag inte klippte i podden. Och då fick man lyssna på allt sånt. Men nu är tanken att jag klipper bort de allra värsta grejerna. Jag hinner än så länge inte göra fullständiga ljudbearbetningar. Det gör att man ibland kommer höra att jag andas in på ett irriterande sätt. Men du vet, livet är fullt av en massa irriterande grejer. Det här kommer inte vara en ultraprocessad upplevelse. Meningen är att du ska lägga mig som en malande snicksnackig doftpåse bakom ditt högra öra. Och sen låta tiden bestämma resten. Du har gjort det du ska göra nu. Du har tryckt på play och mitt i den vindlande världen så ska du stänga dörren nu och låta det vara som det är. För det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns det ingenting vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Det känns som att jag alltid har suttit här, i det lilla båset på prärien. Det var en historia som är ganska okänd. Du kanske känner till boken om det lilla huset på prärien, eller böckerna, ska jag säga, plural. Det är inte så många som känner till det lilla spikerbåset på prärien. Men det är faktiskt också en mycket populär bokserie skriven av Rutger Lauber. Rutger Lauber som tyvärr dog i mycket unga år för att han gick längs med gatan. Och tre tuppar, en efter en, kom fram till honom, väjde. Alltså först mötte han en tupp, den kom fram mot honom, gick liksom lite så här, lite för nära, väjde i sista stund. Han tyckte det var lite obehagligt, tuppar brukar liksom gå långt åt andra hållet liksom. Men den här tuppen, den gick liksom lite för nära, strök mot honom så här, provocerande, lite stödigt. Den andra tuppen gjorde likadant, och så är den tredje tuppen då, gick rakt in i honom. Som om han inte fanns. Lite grann som i det här Seinfeld-avsnittet när George kliver på duvor. Don't we have a deal with the pigeons? Har vi inte en deal med tupparna? Undrade han. Och när han då i sin frustration vände sig till en person som fanns i hans omedelbara närhet. En fullständigt obekant person som för övrigt hette Theresia Nordblad. Och hämtade sig aldrig från chocken av det som sedan skulle hända. Braket var fruktansvärt högt när en 200 kilos sugga som stod på en balkong strax intill demolerade räcket och föll likt en överdimensionerad julskinka rakt i huvudet på vår hjälte som avled alltså av detta. En mycket tragisk historia, ingenting att skratta åt. Tre tuppar är ju som bekant namnet på hans, den första boken, hans genombrottsbok. Det var innan han skrev serien om det lilla spikerbåset på prärien. Och det var ju det som gav honom det här hederspriset. Som han sen byggde hela sin korta men väldigt framgångsrika karriär på. Kuckeliku-priset. Som gjorde honom till den han är, så att säga. Det här var ju förr, alltså det var inte nu. Det var ju, nu för tiden finns det ju regler mot att ha grisar på balkonger, men på den här tiden, det här var på 1890-talet, då var ju en gris, paragrafen i lagyttrandet om grisparagrafryttare på, alltså att rida på grisar och paragrafer var lite sammanställt. Och då fick man alltså ha grisar på sin balkong utan påföljd, vilket då orsakade den här mannen vars namn jag har glömt. Förlåt, jag var tvungen att kolla om datorn fortfarande rullar. Ibland så stänger den av sig och då har jag typ pratat in ett helt avsnitt. Ja, som du märker så har jag ju 100% förspänt här i min lilla studio. Förr i tiden var det ju mycket som var inte som det är nu. Det är ju väldigt mycket som har ändrats sedan förr i tiden. Och därför har jag bjudit in en person som levde förr i tiden. Och som fortfarande lever. En gammal person. En gammal person som heter Britta Stina Hedros heter hon. Britta Stina Hedros, välkommen in. Tack så mycket, tack. Varsågod och sitt. Jo, jag tänkte att du skulle berätta för oss lyssnare hur det var förr i tiden. När du var yngre. Jo, förr i tiden så var ju allting överlag mycket mer annorlunda än vad det är nu. Alltså man gick ut oftare och sa, oj vad annorlunda det är. Alltså för att tiden ändrades ju då, alltså väldigt snabbt. Eller långsamt egentligen, men man gick ut på gatan på morgonen och så sa man, oj vad det är annorlunda. Men ordet annorlunda fanns inte. Utan man sa bannorklunda. Oj vad det är bannorklunda, sa man. Och det betydde då att det var annorlunda. Och det betyder ju, alltså för förr i tiden var man ju så vidskeplig och rädd för förändring och svagsint, ska jag säga rent ut sagt alltså. Så att man, om det till exempel hade flugit en fågel och typ satt på en telefonledning, och så, för det fanns telefonledningar förr i tiden, då plötsligt så kanske fågeln tappade lite greppet med sin ena klo och gled under tråden och hamnade upp och ner till sin egen bestörtning. Och då kunde man så här, som människa då, som levde förr i tiden, då kunde man ju säga så här, det här är ju onaturligt. Det är ett bländverk av hin håle, va? Och då kunde man säga, men vad det är bannorklunda. För man blev rädd. Rädsla var generellt någonting som härskade förr i tiden. Man hade inga klänningar, inga båtar, inga valser. Man drog valser, men det var en annan sak. Man kunde inte spå i kort, i te, i tenn. Man hällde bensin på eld, för man trodde man kunde släcka den på det sättet, vilket ju aldrig lyckades. Ändå fortsätter man med en dåres envishet att instruera brandsoldater att komma med bensindrivna, bensinfyllda bilar och spruta bensin på eld. Och det var därför som allting brann upp så himla mycket snabbare förr i tiden än vad det gör idag. Därför att idag så häller man ju vatten på. Och det är ju en väldig skillnad. Förr i tiden så kunde man inte ta en stock och bära den som man gör nu. Utan man var tvungen att lägga den i kanaler och älvar och åar. Och stå på skiten och forsla sig ner för floderna, va. Och det var ju livsfarligt. För det var ju någonting vanligt då förr i tiden att timmerstocken tog far hans, kunde man säga liksom. Timmerstocken tog far hans nere vid älven, kunde man säga. Och då var inte det någonting som någon höjde på ögonbrynen om, utan då sa man bara, varför är Johan sen? Ja, och timmerstocken tog far hans nere vid älven. Okej. Vad blir till lunch? Alltså det var så vanligt. Även om man inte var nära älven eller jobbade på den eller ens hade ett yrke som tillnärmelsevis liknade någonting med flottning då, som det hette, så kunde man få höra att timmerstocken hade tagit ens far, va? Även om pappan kanske inte ens längre levde. Det var jättekonstiga regler för. Till exempel så fick man inte titta någon i ögonen om de hade gröna mamelucker på sig. Och mamelucker är, ja, om du inte vet det, så är mamelucker alltså ett par slags byxor som man har på huvudet. Och någon gick ut på gatan med gröna mamelucker, och tittade alla väldigt snabbt ner i marken och gnolade. Ofta på visor med valskaraktär, fast det inte fanns valser då. Sen så hette alla Karl och Knut, Gärda och Buska och Valentin och Grådvärgarna. Alltså Grådvärgarna fanns alltså i Astrid Lindgrens bok om Ronja Rövardotter. De är baserade på riktiga de kallades för dvådvärg, alltså på deras eget språk. De fanns. Det som inte fanns var apor, katter, maskar, leverpastej och Ålandsfärjan fanns inte. Och inte heller Skinnskatteberg, som var en stad som fick sina rättigheter långt, långt senare. Alltså inte förr i tiden, utan sen tiden. Man kunde inte säga förr eller senare. Därför att senare fanns ju inte, för det här var ju förr. Nu är vi ju senare. Då kan vi säga både förr och senare, för vi kan referera till båda. Men då var det ju bara förr, så det fanns inget senare. Alla bara levde i nuet och sprang omkring och tänkte på morgnarna att idag ska jag bara njuta av tillvaron, kunde de säga. Och det var därför som så många strök med också, därför att folk var ju ena riktiga positivister på den här tiden. Och det kan ju vem som helst som har lite vett förstå Att den som vaknar på morgonen och tänker att idag kommer allting förmodligen att barka åt skogen, den lever ju längre än någon som vaknar på morgonen och tänker att idag ska jag bara gå omkring i solen, naken och njuta av livet och känna vinden i håret. För sådana blir uppätna av sabeltandade tigrar förrän man hinner säga sockerdrycksback. Så det var ju ett problem. Ett annat problem var ju den digra döden, alltså digerdöden. Eller svarta döden som man kallar det för. Det var ju alltså, den svepte fram över Europa under 1300-talet. Och sen kom den tillbaka i vågor ända in på 1700-talet. Och än idag finns den faktiskt fortfarande kvar, bland annat i Amerikas förenta stater. Eller som man sa på min tid, United States of America. Alltså, United States of America. Alltså ett märke på västgötska, märka. Man kan inte märka vad det är som händer. Ja. Förr i tiden så hade man ju inga bilar. Det behöver ju inte vara ett geni för att kunna lista ut. Allting var ju också i färg. Det fanns ju svartvita bilder. Men verkligheten var i färg. Det var inte så att verkligheten var svartvitt som foton antyder. Man gick heller inte så snabbt som de gör i gamla filmer, utan det har att göra med antalet rutor per sekund som inte liksom är anpassat för moderna projektionsapparaturer. Det finns faktiskt jättehäftiga hastighetskorrigerade grejer på Justtops. Justtops är alltså YouTube för er som inte kan prata som gamla människor. Justtops, eller för att citera en äldre släkting som sa att han skulle gå med i det här YouTubes. Och då menar han Facebook. Och när jag sa att du menar Facebook, då sa han att han sket i vad det hette. Det tycker jag är ett väldigt kraftfullt uttalande från någon som inte vet, som pratar om någonting som har tagit över hela världen. Det finns en uppfräschande arrogans i det, tycker jag. Så att säga att det inte berör en, liksom. Jag skiter väl i vad det heter. Men jag vill använda mig av det och bygga mitt sociala nätverk och mitt liv på det och kring det. Vem var det som pratade nu? Var det jag eller Britta Stina Hederos? Det var Britta Stina Hederos. Jag har väldigt många förutfattade meningar om människor och de tänker jag ventilera här. I den här podcasten Somna med Henrik. Ett veritabelt multimishmash av åsikter, förblommade fakta och falsarium. Det ska mina memoarer för övrigt heta. Fars och falsarium. Det ska man kunna skriva jag ger ut mina memoarer ska de heta. Det var fars och falsarium. Alltså en massa hittepå och så fars, va? Slå i dörrar, springa hit och dit, göra bort sig. Jag har gjort bort mig så många gånger. Alltså nu är det jag och Henrik som pratar. Jag har gjort bort mig så många gånger och jag har sagt så mycket dumt. Och gjort så mycket dumt, pinsamma fadäser. Ibland när jag tänker tillbaks så kan jag bara skrika nej högt, rakt ut. Och det kan vara så här enkla grejer. Som när jag sa någonting som lät precis som ett barn i en vuxen kontext liksom. Eller när jag häromdagen är, jag kan inte. Det är så många pinsamma saker som egentligen inte är så, som mest är underhållande. Förut berättade jag alltid om allt det där, men nu, nej, jag är klar alltså. Jag ska bli ett farsartat falsarium. En myt omspunnen Håkan Hellström-figur som aldrig avslöjar någonting egentligt om sig själv, drar sig undan, dyrkar dyllan, allt det där. Förlåt Britta Stina, det är du som ska berätta om hur det var förr i tiden. Berätta mer om hur det var förr i tiden. Förr i tiden hade man inga handskar på händerna, utan varje gång man gick ut så fick man klappa jättehårt med händerna hela tiden. För att de skulle hålla sig varma om det var vinter. Det betyder att det här med att det klapprade av hästarnas hovar på gatan är egentligen inte riktigt sant, för att hästarna uppfanns först på senare tid. Förr i tiden fanns det inga hästar, utan då fanns bara människor och deras klapprande händer. Vintertid alltså. Det var inte så mycket klapprande sommartid, och man inte hade låg blodtillströmning i sina, vad kallas det för, extremiteter. Då fick man klappa med både händer och fötter. Och det här var ju Astrid Lindgren väldigt bekant med, eftersom hon klappade mycket. Hon hade ju enligt ryktet ganska dålig blodcirkulation i händerna, vilket gjorde att hon klappade till både den ena och den andra när hon gick gatan fram. Gatan förresten. Det fanns ju inga gator egentligen i alla fall inte som vi ser gator idag med en början och ett slut, utan gatorna var ju mer framvuxna ur någon slags uråldriga organiska flödesscheman som ingen visste var de började eller slutade. Det var uppförsbackar i nedförsbackar och nedförsbackar i uppförsbackar och stora gropar överallt där det låg avskräde och grisar och gamla poliser och väntade på att någon skulle komma förbi och hämta upp dem. Och breda plankor som hade lagts mellan gatstenar som sporadiskt förekom lite här och var. Ibland kunde man gå på en gata så kunde man säga, ja men jösses, jag är ju inne hos Bergmans. Ja, då hade man bara gått och tänkt på annat, och så plötsligt hade gatan löpt in i någons vardagsrum där hela högerväggen saknades. Och plötsligt så satt man vid någon annans bord och käkade strudlar, va? Och nudlar och läppbullar. Läppbullar var en slags bulle som man förde mot läpparna och åt. Det är alltså innan man kom på att man kunde öppna munnen. Det visste man ju inte heller då, va? Så innan man kom på att man kunde öppna munnen för att få i sig livsmedel, så tryckte man alltså maten mot sina halvstängda läppar och pressade då på det sättet i sig livsmedel som ibland inte och ibland trängde sig in i munnen och nådde då magsäcken på det viset. Resultatet blev att de flesta som inte hade haft, som hade mycket, bara hade tillgång till mycket hård föda, strudlar och brudlar och sånt, de var ju tvungna att trycka extra hårt, vilket medförde att deras tandrader på de framtänderna var liksom intryckta tillsammans med käkpartiet. Några av de så kallade riktiga glupskastarna kallades de för. De hade hela käkparti som var konkava. Är det så det heter när de är inåtböjda? Som är skålar. Det var ju speciellt farligt för en sån glupskastare att somna utomhus. Därför att när det regnade, om det regnade, så bildades det liksom en skål runt munnen som då rann in genom den kroniskt halvstängda öppningen. Och då rann det då ner vatten varpå man ömkligt drunknade så som en hemlös stackars katt. Katter för övrigt fanns inte heller. Däremot fanns hundar, men då hade de kattansikten. Hundarna hade alltså ansikten som katter, men resten av kroppen var hund. Förutom svans som såg lite grann ut som, jag vet ju nu att nu för tiden hade ni ju en statsminister som hette Göran Persson. Hundarnas baksidor så att säga såg ut som Göran Perssons baksidor, fast med ragg då. Göran Persson har ingen ragg, åtminstone inte vad jag vet. Det är klart att underkläderna kanske det döljer sig ragg på Göran Persson också. Detta får vi återkomma till i en senare rapport. Förr i tiden var det ju många krig. Det härjades ju fram och tillbaka. Skåne var danskt och svenskt och danskt och svenskt och danskt och svenskt, och Varberg var danskt och svenskt och norskt och finskt och danskt och svenskt och tyskt, och det var allt möjligt. Hansan kom in och ägde massa saker. Hansan var ju en kille som hette Hans, som vi kallar för gamla Hansan, för han var liksom, ja, han var lite om sig och kring sig, som man säger. Han viftade med armarna, han var ju väldigt yvig och extravagant, hade ett rikt socialt liv och en flådig våning på Östermalm, det så kallade ladugårdskvarteren, Lagårdsgärdet, där hängde han, gamla Hansan. Och han var en riktig social knytpunkt för väldigt många människor på gamla Ladugårdsgärdet. Där för övrigt Stockholms allra sista pestutbrott började. Det hade ingenting med gamla Hansan att göra, för gamla Hansan är ju långt innan pestutbrottet. Pesten, by the way, var ju en annan, det vi idag kallar för uttråkningsdöden. Det fanns ingenting att göra. Alltså, om man åkte tunnelbana till exempel, fanns ingenting att titta på. Man kunde inte så här, hålla på med sin padda eller sin mobil eller ha någon musik i lurarna eller någon podd kanske. Utan det enda man hade var sina egna fingrar, gamla Hansan, om han var med liksom och höll show. Eller någon av gamla Hansans polare, tusentals polare. Fantastiska fester, jag var på ett par, det var så roligt. Alltså en av de sista glada utposterna på Ladugårdsgärdet skulle jag säga, var ju Hansans olika ställen. Hansan fick ju sen monopol över nästan hela Stockholm. Och det tyckte ju då, det var ju olika, som sagt det var krig, det var många som tyckte det var jobbigt, så det blev krig då fram och tillbaks. Och sen så mäklar man fred genom att gifta bort alla möjliga med varann. Men nu gifter jag bort dig med dig, men då blir du, ja, men blir han sur då. Ja, och sen så, då kommer danske kungen, han har en dotter med någon frilla då. Ja, då bestämmer han att frillan ska, först ska hon vara i kloster då, tills hon är giftas vuxen, vilket ju var då för alldeles för ungt, så då giftas de bort, det var ju ingen ordning. Och då giftes de med någon hertig eller någon som hade eventuellt king på tronen i något annat land. Och så vart det krig och så vart det frier och så vart det krig. Och alla var ju bara villebråd. Man hade ju, det var ju ingen ordning va. Man kunde gå ut på stan en dag och så kunde stan vara norsk va, till exempel. Och det var ju ingen skillnad för invånarna i stan. Det var ju samma stad. Och sen om man gick hem på eftermiddagen kvällen och skulle typ ta en AV med polarna, då var stan dansk eller svensk. Ja, det rörde sig mycket, det hände väldigt mycket, och det var därför man då tyckte saker var annorlunda. Man tyckte det var otäckt när saker ändrades. Till exempel så här, folk kunde bli skräckslagna om till exempel det var molnigt när man gick ut och sen så sprack det upp och solen kom fram. Då kunde ju folk bli skräckslagna och börja ropa på häxor och troll och sånt. Tegelstenar och sånt var ju också förbjudna, utan husen var ju gjorda av hästar, alltså det som skulle bli hästarna sen när man började bygga dem i början av 70-talet. Då fanns inga hästar mer än som byggnadsmaterial. Och det är det som det gamla uttrycket kommer ifrån, att man sa husgnägg istället för husvägg. För husgnäggarna stod ju väldigt tätt, vilket gjorde att om man kom åt dem, alltså om man till exempel hade tagit sig ett par glas för mycket och så gick man hem från krogen, och då liksom snuddade man i den ena husknäggen och då kom ett ljud när ens bältesspännen drog mot den hårda husknäggen, så kom ett liksom gnisslande högfrekvent ljud som påminner om det ljud vi idag förknippar med hästars, alltså riddjurs gnägg. Så därifrån kommer gnägg. Och det var också det ljudet som man sen kände, det här tar vi med när vi börjar bygga hästar. Hästar hade ju på den tiden, du vet, om det hade kommit någon från förr i tiden och sett hästarna, så hade de ju blivit förbluffade. De hade ju sjunkit genom marken. De hade ju känt sig så förr i tideniga. Ja, så var det förr i tiden. Mattor, när man hade dem så alltså man förstod inte skillnaden på mattor och krattor. Det var ingen som kunde påtala skillnaden mellan det. Alltså om man fick en kratta i handen, då visste man alltså inte om man skulle lägga den på golvet
eller om man skulle kratta bort löv med den. Sånt där visste man inte. Man hade ingen aning. Och när man inte, det var inte så att man led av det, för man visste ju inte bättre. Men när man hade en aning om grejer, då skrev man upp det. Eller munkarna skrev upp det i långa, långa, omständiga, snirklande. Tänk att det på riktigt var så att det liksom fanns fakta som bara fanns i en bok på ett kloster någonstans. Är inte det helt makalöst om man jämför med nu, när all kunskap finns överallt, dålig och bra, om man nu kan rangordna den. Alltså kunskap är ju bara vad den är, om man bara ska hårdra den. Kunskap kan vara sann eller falsk beroende på vad man tittar på den utifrån för perspektiv. Men jag menar, jämför en person, en vanlig medborgare i landet Sverige. Nej, men vi kan ju sträcka oss över hela världen faktiskt. Vi behöver inte fokusera på Sverige. Vi kan säga en person, en vanlig, högst ordinär person på planeten jorden kan idag få tag i kunskap som inte ens kungarna fick tag i. Tänk när man levde i slott förr i tiden. Alltså det toppen av samhällsstegen. Då hade man fortfarande inget rinnande vatten, ingen fjärrvärme. Inga informationskanaler mer än de som kom med häst. Av andra människors munnar förmedlade över stort avstånd och lång tid. Det kom någon från Polen och sa att nu är det någon död. Då har den personen varit död i 3 månader och en ny kung har tillsatts. Och då får man veta då ganska snart i slottet att, efter väldigt lång tid i slottet, att säga, ja, men nu är den polske kungen död. Nu måste vi gå ner och börja jobba på att min brorson får trontillfälle. Ja, då skickar man ner ett sändebud och en förhandlare och en emissarie till Warszawa. Och så kommer den dit efter ytterligare en halv månad. För det var storm och vårvindar, friska och rövare på vägen, och halva styrkan avled i, ja, jag vill säga fläcktyfus, men man skulle kunna säga bara en influensa eller blodförgiftning eller något, en infektion eller köld eller någonting, svält, inte vet jag. Och så kom man ner, då var det ju redan klart där nere, det var en helt nytt rike och alla var överens. Och eller att man hörde sig för om någon man ville gifta sig med. Då har man aldrig sett den personen eller hört om den. Kanske sett en tavla någon gång som var 6-7 år gammal. Ja, det är ju, alltså, det viktigaste är det där med informationen, kan jag tycka. Tänk att inte kunna ta reda på grejer, utan i den mån det fanns kunskap om någonting. Låt säga att man ser en spindel som man aldrig har sett förut, och så undrar man vad det är för spindel. Man kan ju inte ta kort på den. Man skulle kunna måla av den, men jag misstänker att det inte heller var någonting man hade med sig eller fanns i allas hem, måla grejer. Utan jag antar att man fick minnas den, hur den såg ut. Om man sen var nyfiken på vad det var för spindel, då kunde man kanske gå till, ja, någon slags lokal kunskap då. Fråga sin gamle farmor eller farfar, vad är det här för spindel som är vit med svarta fläckar? Och då kunde farfar berätta att, ja, såna här fanns även på min tid. Vi kallar dem för brudel istället för spindel då, eller något. Jaha, kunde man säga. Så förde man det vidare till sina barn. Och man fick aldrig någonsin veta att det här inte var en inhemsk art, utan att det var en invasiv art som hade kommit hit med vindar och stormar för bara ett par år sedan, och som om ytterligare 10-20 år skulle slå ut alla lokala spindlarna och då till slut bli synonymt med ortens egna spindlar. Alltså sånt där som man skulle kunna tycka var intressant att få veta. Allt det är ju bara omöjligt att få veta. Eller att man tittar upp mot himlen och ser ett himlafenomen. Och då kanske det finns studerat någonstans och refererat till tidigare observationer, som en supernova till exempel. Halva himlen lyser upp av en enorm, halva himlen var en kraftig överdrift, men en extra stjärna, Betlehems stjärna, som plötsligt lyser på himlen. I flera dagar så lyser den och ingen vet vad det är. Hade man kanske varit i Rom någonstans eller någonstans i Konstantinopel eller Alexandria, så hade man kunnat med rätt känningar och veta vad man ska leta och kunna läsa, gå in och titta att det här finns observerat 150 gånger tidigare under årtusendet tidigare. Inget av det här får man veta, utan man får lov att fråga någon präst, vad var det här? Och då säger prästen tvärsäkert att det här var en förebående som någonting. Och prästen har ingen aning. Alltså på riktigt, vilken jäkla grej, ursäkta uttrycket, detta fula ord som jag nu sa. Men vilken grej att kunna få veta det vi vill veta. Och att det är ju nu, jag vill verkligen lägga ett raster över idén vi har av att vi är så oroliga för fake news, manipulerad ytlig kunskap. Oavsett, för jag menar att det är ju problem på riktigt för oss när vi ska skaffa oss en bild av verkligheten, är att mytbildningen som tidigare ägde rum på väldigt liten skala nu är större, mycket större. Men de positiva sidorna överväger ju ändå. Du kan sitta var som helst på jorden praktiskt taget, snart i alla fall, och ta reda på precis vad du vill inom vissa gränser. Det finns ju fortfarande saker som vi inte har svar på, men all mänsklig kunskap finns i dina händer. Och det kan vara lätt och det kan vara svårt att få tag i. Men om du jämför med hur en kung, en farao, tänk, de som byggde pyramiderna, de levde som, det finns ingen som lever som de gjorde. Det lägsta av det lägsta i standard. Ingen av oss, utom de som lever i den extrema fattigdomen, har det som en fara och hade det. Alltså jag pratar standardmässigt. Sen fanns det ju såklart folk då som kunde massera fötter och sånt. Smörja in med oljor och vifta med liksom fläktar och bjuda på vindruvor och sånt. Jag läste, min nya hobby har varit att varje morgon så läser jag på om en historisk figur. Och då igår så läste jag om Tutankhamon. Och jag ska inte gå in på och prata om en massa om honom. Men att han var 19 år när han dog och var gravt förvriden. Ett resultat av många generationers syskongifte. Hans föräldrar var syskon. Han fick själv barn tillsammans med sin syster. Barnen dog och verkar ha sörjts av sina föräldrar djupt. Så det var liksom ingen verkstad, det var ingen fabrik, utan det blir liksom, det blir så tydligt att det, trots att de är galjonsfigurer för en tid, så är de liksom kännande, tänkande människor. Han var förmodligen tvungen att gå med käpp. Han var smal, ämlig och förvriden då i ansiktet och i kroppen. Skelettet var vridet. Han har förmodligen blivit huggen med ett svärd eller någonting annat vasst, varpå guld från hans dräkt har trängt in i såret och inflammerat det, infekterat det, varpå han då har blivit obotligt sjuk av detta. Men även innan så levde han i förmodligen mycket stor smärta, som ju inte gick att ta bort heller. För det gick inte, man kunde prova någon, ja, inte vet jag, opiater kanske, någon slags. Ja, där försvinner min kunskap. Och det är fortfarande Britta Stina Hedros som pratar, eller hur? Jag måste låta det få bli Britta-Stina Hedros som pratar, för att om det är jag så blir det så himla tråkigt. Det blir bara en gubbe som berättar hur saker är. Men jag är ju så intresserad av att sätta namn och ansikte på sånt som man bara förhåller sig till utifrån någon slags plakatteorier. Men berätta lite mer, lite allmänt om hur det var förr i tiden. Ja, alltså om man gick in i en affär och sa, god dag, vad har ni här? Har ni liksom plastpåsar här? Då kunde man få svaret, ja visst, för detta är en affär, här har vi plastpåsar. Och då kanske man hade svarta kläder på sig. Då vill man liksom ha en plastpåse som matchade de svarta kläderna. Nej, men det kunde man inte, för då, pang, så sträcker expediten fram en vit plastpåse. Om man frågar sig, har du ingen svart plastpåse? Nej, får man svaret. Därför att det fanns bara en sorts plastpåse. Vita plastpåsar. Och så fanns det de gröna, du vet, de vanliga från Flemburg. Men de, till att börja med så var de ju så små. Man fick ju inte plats med, om man hade till exempel köpt en sån här läppbulle. Då kunde man ju inte få ner den i en sån påse. Läppbullarna var ju för övrigt sjukt stora, vilket man kan tycka var lite kontraproduktivt så här i efterhand. De hade helt enkelt inte koll på grejer. Alltså det var ju jättemånga tänkare på den här tiden som blev så irriterade på så här små saker som folk inte fattade. Som så här, ja, du kan inte ta ett äpple och bara släppa det och tänka att det ska hänga fritt i luften. Det kommer åka ner i svinstian som du har nedanför, och grisarna kommer att äta upp ditt fina äpple. Och eftersom du hade förgiftat det, för det här med snövit och så, det är ju sant. Utan det var ett sånt förgiftat, så sov ju grisarna i 100 år. Och då var det ju ingen mat, inget sällskap för de som behövde grisarna till sällskap. Och det fanns inga vedertagna regler för hur man skulle köra i trafiken. Det fanns inget så här högerregel, väjningsplikt, fanns ingenting sånt. Så här utfartsregel, svängregel, kugghjulsprincipen. Ingenting sånt. Inget så här accelerera upp när du kör på en motorväg. Ingenting sånt. Folk gjorde precis som de ville. Och eftersom det inte fanns några hästar utan alla bara sprang och klappade i händerna. Ja, då visste man ju inte vad som var upp eller ner. Man kunde springa där på en motorvägsinfart och tänka, det är fritt runt omkring mig. Ja, då kunde det plötsligt komma någon från bussen bredvid liksom. Och klappa lite så slarvigt så ingen hörde henne. Och så bara springa rätt genom viltstängslet och ut och ramma ändå fullständigt. Det är för det fanns inga körriktningar. Utan alla bara sprang och klappade i händerna. En del brukar klappa sig på rumpan istället för på händerna. Andra brukar klappa omväxlande på knäna och bakom ryggen. En del brukar klappa till varann. Astrid Lindgren till exempel, hon klappade ju alla. Förlåt, har jag begått något slags dödssynd här nu när jag nämner Astrid Lindgren i raljerande ordalag i en svensk podcast? En gång så var mina arbetskamrater på SVT på någon slags, det här var många år sedan, så ingen behöver känna sig träffad. Ja, det var en någon slags konferens om barn-tvs utveckling framåt i tiden, och då var det någon som ställde sig upp och sa att är vi inte lite väl fixerade vid Astrid Lindgren och hennes skildringar av det gamla Sverige? Ja, men visst är det fantastisk litteratur och litteratur som sträcker sig utöver den tid de äger rum i. Men det är väldigt fixerat. Det är som att vi inte kan erbjuda barn idag någonting annat än de här historierna som utspelar sig under 30- och 40-talen. Det känns inte riktigt okej. Att enbart, och den här personen blev då utsatt för väldigt starkt mothugg. Därför att man får inte pilla på Astrid Lindgren. Det var den personens, och därmed också min då, second hand erfarenhet, eftersom jag inte var med på konferensen i fråga. Berätta vidare, Britta-Stina Hedros. Förr i tiden så fanns inte efternamnet Hedros, eftersom det fanns inga rosor på hedarna. Hedarna var ju helt och hållet täckta av kvisslor då. Och sillgrisslor och kvisslor och mistlar. Så rosorna, de kom senare. Så jag hette Hed då förr i tiden och sen har jag tagit till efternamnet Ros då i takt med att det blev nyare och nyare tider. Får jag fråga en sak, hur märkte du första gången att oj, nu är det en ny tid? Ja, det är ju en sån där sak man aldrig glömmer. Lite grann som ja, men så här stora historiska händelser. Alla vet ju vad de var till exempel. Ja. När Berlinmuren föll, då vet alla var de befann sig. Merparten av de människor som numera existerar minns ju inte detta eftersom de är födda efter att den föll. Men jag och tre till i Sverige minns då hur det var när Berlinmuren föll. Och då några var i vägen och den ramlade på dem och sådär. Det var ju så tufft. Men jo, jag minns ju när det blev nya tiden. Jag minns att jag vaknade på morgonen i min förrtidens säng. Det var en sån här gammal förrtidens säng. Alltså en förrtidens säng. Alltså en säng som var förrtiden redan förrtiden, så att säga. Den hade ju, den var av samma material som gnäggen bakom mig. Så det var en gnäggsäng helt enkelt. Så gick jag upp och gnäggsängen grymtade och bultade. Och vi sov ju hela familjen i den här gnäggen, sängen. Och jag gick upp och det var någonting som kändes konstigt, något annorlunda. Och då var det wifi. Då hade de wifi som hade dragits igång då. Och då bara, jaha, wifi, då stod det så här. Vill du ansluta, stod det då. Och jag bara, vadå ansluta? Till vadå? Till någon armé eller till någon förening eller vadå? Nej, till wifi. Jaha, då gjorde jag det. Och då hade jag ju plötsligt internet då. Och då var ju inte internet på den tiden. Jag hade ju ingen mobil eller dator eller någonting. Så jag kunde inte göra någonting med det. Jag kunde chatta lite med Carl Bildt, typ. Men annars, jag kunde liksom inte göra någonting. Men jag förstod att någonting var annorlunda. För wifi låg ju där som en matta över, mellan mig och matsalsbordet i gammelstugan, som det hette då, som det numera kallas för kök. Ja, jag gick in i gammelstugan och sen så åt jag min frukost. Och då smakade den mögligt. Den hade möglat. Och varför? Jo, för att tid hade gått. Och det var nytt. För förr i tiden så gick ju inte tiden. Utan då var ju allting stilla, va? Alltså stilla och svartvitt, som ett fotografi. Eller det var inte svartvitt, men ja, du förstår. Det är ett talesätt. Och ja, då kunde jag säga mamma, för då, jag var ju liten då. Så sa jag, mamma, brödet har en grön hinna på sig. Ja, se på tusan, sa hon. För ordet tusan fanns. Det betyder 1000 kronor. För det var allt man hade. Man hade 1000 kronor om året. Det var det man fick. Och så sa hon, oj, och så åt vi lite grann. Och så smakade ju då som en sköldpadda som har legat i solen länge och skrumpnat ihop till ett litet torrt skal. Så småsmakade. Och som är arg, jättearg. Och då sa jag, så här ska det inte vara. Vad är det som har hänt? Och då lyckades min lillebror komma in på en site, Flashback. Då kom han in på Flashback. Och där, ja, har du varit på Flashback någon gång? Det är ju liksom det allra lägsta hos människor. Alltså någon kan ställa en fråga om hur någonting fungerar. Rent bara enkelt. Och så är det alltid någon som många som svarar utifrån sin förmåga och inte är nervösa och rädda över att skylta med sin totala okunskap utan gärna skarvar och hittar på. Och sen finns det alltid någon, eller flera, som vars grundhållning är hånfullhet och avsky. Det är liksom vad det än rör sig om. Bilmodeller, bästa psykologen, kändisskvaller, ja, den var inte så svår att tänka sig. Men även så här, jag är rädd för att någonting. Jag förstår inte hur det och det funkar, jag är osäker. Hjälp mig. Så kan det komma alltid någon vars första impuls är att såra. Att göra illa, att skada, att göra ner någon. Är inte det väldigt märkligt? Är inte det väldigt sorgligt? Är inte det, om man ser på det lite mera utifrån, en stor förlust för hela kontexten, tid och rum och människa och tanke? Jag menar inte att man måste vara snäll. Det finns liksom ingen regel i universum som säger att vi måste vara snälla. Men jag förstår bara inte det praktiska i att ha som grundhållning att göra illa. Jag förstår inte, vad är det praktiska med det? Ja. Så då kom han ju in på internet där i alla fall, och då började han läsa flashbacks, och då läste han ju om förr i tiden tråden, för det var den enda tråden som fanns då, för det var ju fortfarande lite förr i tiden, även om det började bli nya tiden. Alltså, när blev den nya tiden? Ja, det blev, alltså, om vi säger så här, klockan var 9 då i förr i tiden, och sen så gick den och gick den och gick den, och sen när klockan höll på att bli 100, då ändrades det till nya tiden. Och då slängde jag mig fram och stängde av klockan, för att annars hade den nog exploderat. För att en klocka kan ju inte bli 100. Alltså, det går ju inte. Det är ju max 12. Så att om du förstår ju hur mycket tid som har gått om den blir 100. Klockan 100. Klockan 5 minuter över 100, då var vi alla inne i den nya tiden. Och då var det ju så här, latte vispar och engångssugrör och ett totalt fritt flöde i utbyte av tjänster och produkter och billiga grejer. Alltså, du kunde ju köpa en robotdammsugare för 500 kronor på Clas Ohlson. En helt värdelös sådan visserligen, men det var ändå en robotdammsugare. Jag menar, förr i tiden då kostade robotdammsugare 100 000 kronor. Och sattes på display i skyltfönster i väldigt exklusiva butiker, och modellerna fungerade ju inte ens, va? Och så gick vi ut på stan, på gatan, och folk gick omkring och drog från krog till krog, och alla drack varandra till och dansade och log, och så sa de, det finns inga soldater mer, det finns inga gevär, och ingen känner längre till det ordet förr i tiden. Alltså, det fanns gevär och soldater. De skojade. Alltså, det var ett... För gevär och soldater slutade ju inte finnas bara för att det blev ny tid. Men så säger klockan 5 över 100 då. Det var några klockor som sprängdes. Det var ju den så kallade Centurion-buggen. Som många var så rädda för, och som också visade sig vara ganska fatalt i vissa fall, därför att man hade legat kanske och sovit över tiden lite grann, och så blev klockan 100 och så small det till, och då ringde det en stund i öronen efteråt, och så fick man säga va när man kom till mötena. Och det var ju till exempel jättejobbigt för någon som skulle göra sin tenta, och så var det en muntlig examen, som det fortfarande hette på den tiden, och då kunde läraren säga så här: vad heter huvudstaden i Portugal? Och då sa man va, och då var ju det fel, va, till exempel. Men däremot, om någon frågade så här, vad är det korrekta svaret när man inte hör vad någon säger? Och då sa man va, och då fick man ju rätt på det. Fast man inte visste, fast det faktiskt var så att man inte hörde. Men det var inte så många. Det var bara ett par, 3 000 personer som hade sån tur att de fick precis den frågan innan det där ringandet i öronen slutade ungefär 30 sekunder senare, och de kunde höra frågorna igen. Vilket år var freden i Brömsebro och sådana där saker. Oj, nu börjar jag bli snurrig i huvudet. Kort och gott, man blir ju det när man är gammal, snurrig i huvudet. Ja, jag förstår. Du har ju pratat nonstop, Britta Stina Hedros, ända sedan du kom här. Ja, vad fina skor du har förresten på dig. Jag har inte sett så fina skor sedan andra världskriget. Nej, tack. Jag polerar dem ofta. Ja, det syns faktiskt att du polerar dem ofta. Men du har glömt att gröna skor smälter ihop med gräset. Och det anses ofint. i förr i tiden världen. Alltså vi som är gamla nu, vi kan ju resa i tiden. För det räcker ju att vi tänker på förr i tiden, förr i tiden. Förr i tiden, förr i tiden, förr i tiden. Alltså vi sjunger den sången. Förr i tiden. Förr i tiden, förr i tiden, förr i tiden. Förr i tiden, förr i tiden, förr i tiden. Förr i tiden. Förr i fucking tiden. Så säger man. Ja, det, jag vet, det var ett fult ord. Men förr i tiden så fanns det ingen skillnad mellan fula ord och fina ord. Det var bara ord då på den tiden. Och det var befriande, kan jag tycka. Därför att nu måste man bipa och bäpa och bräka allting som någon säger. För att vi inte ska kliva någon på tårna. Och jag måste säga att förr i tiden så var vi inte rädda för att kliva folk på tårna. Vi var rädda för att gå in i högafflar och svärd som hängde lösa från väggarna och sånt. Det var vi rädda för. Det omedelbara, trubbiga våldet man kunde bli utsatt för om man gick utanför sin stugdörr. Men nu är ni så rädda för att någon ska bli arg. Det är liksom det värsta ni kan tänka er. Vad säger det om trygghetsnarkomanernas tid? När man lever i ett samhälle där den största risken en människa utsätts för är dels det egna förfallet, fienderna inifrån kroppen, och den största rädslan är att gå emot normen, att göra sig osams med någon eller med en stor grupp människor. Att vi är så nervösa över att såra någon och kliva någon på tårna att vi... Inte vi, för jag är ju förr i tiden, så jag är ju inte det. Därför kan vi sjunga förr i fucking tiden utan att bry oss alls om vad någon tycker och tänker om det. Det är för övrigt namnet på mina memoarer som jag ska skriva, som heter Förr i fucking tiden. En berättelse av Britta Stina Hederos. Och då ska jag ta med dina polerade skor där i den berättelsen. Därför det var faktiskt de mest välpolerade skorna jag har sett sedan andra världskriget. Och det var ju länge sedan. Det var ju faktiskt förr i tiden. Förr i tiden hade man heller ingen... Man tog inte hänsyn till djur på samma sätt som man gör idag. Man kallade dem för kritter. Och det var ju då sådana djur som man... Som husdjur. Inte husdjur utan boskap helt enkelt kallades för kritter. Och det var jättesvårt för människor som hade talfel. Därför att då... Alltså en person som hade talfel och sa kritter istället för krister, va? Då kunde det bli jättesvåra misstolkningar att säga, jag ska gå ut till kritter. Ja, då kunde man så här, gå ut till kritter, eller så kunde man gå ut till en person som heter krister. Och det här hände förbluffande ofta. Också människor som sa hur gick det, så blev det hur kritter, så då blev det till exempel så. Och dansen som man dansade då, den hette kritterbugg, och det var, hade ingenting med boskapen att göra, utan det var mer en grej man gjorde tillsammans på eftermiddagarna, för att man hade ju, och jag upprepar, man hade ju inget stimuli. Det fanns kritterbugg och så fanns det stå och luta sig mot husknäggarna och pilla sig i naven och rensa smuts under naglarna liksom. Så det här var en väldigt svår... Det var en svår tid och vi är alla glada över att den är över. Det var inte bättre förr i tiden. Det där är ett mantra som jag tycker man ska upprepa. För det är väldigt lätt att hänfalla åt någon slags dyrkan av något som har varit, något som man aldrig upplevt, alternativt var väldigt ung eller alternativt inte riktigt minns hur det var. För att det var inte bättre förr nämligen. Du fick lite förkylning och sen så var det kört. Eller man hade ingen aning om någonting. Man var tvungen att vänta på att det kom någon präst. Och som inte heller hade någon aning, men som eventuellt hade hört någonting från någon lärd person i Uppsala. Jag vet inte hur det är med dig, men jag känner nog att det är bättre att kunna ta reda på någonting genom att öppna Wikipedia än att vänta på en person som kanske eller kanske inte vet någonting, som kanske eller kanske inte är svårt sjuk eller som kanske eller kanske inte är köpt av någon för att få veta någonting. Även om Wikipedia-sidan också kan ljuga, menar jag. Det är inte säkert att det är sant, men då kan jag ju fråga andra källor. du, Britta-Stina Hederos, du fick ju vänta då på prästen eller kantorn eller gårdfarihandlaren eller de vandrande tiggarna eller, inte vet jag, kungens sändebud på att få veta saker. Och det gör ju att nu måste jag avbryta dig, Britta-Stina Hederos, därför att vi har nått så långt nu. Vi har nått vägs ände. Vi kan konstatera att det var helt sjukt förr i tiden.